Hej och välkomna till dagens avsnitt av Vi jobbar med data med mig Amanda,
mig Ola
och med mig Simpa.
Idag tänkte vi att vi ska kolla lite hur det går med våra nyårslöften och sen så tänkte vi djupdyka det spännande ämnet content management. Men först, hur mår vi idag, Simon?
Oj, en curveball. Jag mår bra. Jag har haft en bra helg. Det har inte varit svinkallt. Men ja, som Ola vet så har jag testat väldigt mycket, alltså en sån här golfklubba, driver, med olika märken. Och jag har nördat ner mig något så fruktansvärt. Och det är omöjligt att välja vilken jag ska ta. Så att jag har funderat lite väl mycket på det. Nu på tisdag ska jag göra sista testet med en annan tillverkare. Och sen så ska vi välja vad det blir och så. Men annars jättebra. Pigg och kry. Ny vecka, nu kör vi.
Och för er som är liksom lika intresserade av golf som av data, så får ni höra av er till Simon och följa hans väg mot, vad säger man? Målpallen, vad heter det? 1-2-3 pallarna. Vad säger man?
Prispallen.
Tack. Tack Ola. Hur mår du Ola?
Jo, men jag mår bra. Jag känner mig lite småseg idag bara. Det är måndag morgon. Så skyller på det. Men jag har haft en bra helg, tagit det lugnt. Känner mig ändå ganska utvilad. Och, men det snöade ute så jag liksom inte så här, det kändes som att det skulle bli vår och sen så kom köldknäppen igen. Så att det är liksom, kan det inte bli varmt snart? Det är så bra. Hur är det med dig Amanda?
Jag tycker ändå att det är ganska naivt av dig, Ola, att du trodde att det skulle bli vår. Det var kul när det blev liksom varmt några dagar och folk typ hade på sig vårjacka. Men jag bara, haha, era phonies, eller fools, snart är det kallt igen. Nej, men det är bra med mig. Jag har vaknat till liv. Vi varvar ju lite när vi spelar in. Ibland på kvällarna, det känns som att vi är alltså sömniga. Idag kändes det som att det var jättetidigt. Klockan är liksom 10 på morgonen, det är ju inte jättetidigt. Men jag är verkligen redo för ny vecka. Det händer massa kul. Och helgen har varit avslappnande. Nej, men jag känner mig på topp, måste jag ändå vilja säga. Okej, nu har jag suttit här och funderat på min veckans, eller varannan veckans knuriga fråga. Och den lyder så här. I varje operativsystem så brukar det ju finnas liksom lite blandade inbyggda standardspel. Jag har nu inte kollat här på Windows 11, men jag vet att det har funnits på flera av dem innan. Vilket av dem skulle ni säga har varit ert favoritspel?
Oj, jag måste man ju börja så här fundera. Vilka har varit med genom tiderna?
Men sluta fundera, Ola.
Nej, men jag måste nog säga pinball. Jag kommer inte ihåg vilket OS, om det kom på XP när det kom.
Var inte det att man behövde skriva någon cheat code en gång i tiden för att få fram det?
Jag vet inte.
Jag tror att det fanns som någon så här easter egg på något sätt. Hur som helst, för mig har det varit harpan som har varit, fast jag har haft två faser i mitt liv. Det var harpan och sen så har det ju varit när jag äntligen kom på hur man skulle knäcka MS-röj. Jäklar vad jag körde det. Taktiken.
Ja, MS-röj har ju någonting.
Jag var för liten för det. Jag fattade aldrig vad man skulle göra. Så att, och mitt favoritspel då, som inte ens är ett spel, men det första glädjen jag hittade i att underhålla mig länge, det måste ha varit typ så här Windows 95, när det fanns Word Art i Word. Så jag brukade skriva roliga ord och välja roliga typsnitt och färger, och när det var så här 3D-text. Det är inte så riktigt spel. Om jag skulle säga ett spel, så det här skidspelet när det kommer ett litet monster som alltid åt
ja.
Det har jag aldrig sett faktiskt.
Åh, det var ju så, jag ändrade mig. Det var mitt favoritspel. Det har glömt bort.
Ola, ditt favoritspel, det är Microsoft Excel. Det är ditt favoritspel.
Men vad hette det? Hette det inte typ bara Ski?
Kanske. Och jag trodde typ inte att det gick att slå spelet. Utan det här skidmåset kom ju alltid och åka upp en. Eller så var jag typ 7 år och sugig, jag vet inte.
Nej, det kom alltid åt upp en på slutet. Jag tror det var halva grejen. Ski Free hette det. Det var ju så otroligt kul. Det saknar
men, Simon, då måste jag få fråga här. När du är nu på semester eller har lite tid över. Händer det att du lägger en patiens med liksom en riktig kortlek?
Nej, eller ja, det har väl hänt, men egentligen har det varit kanske i samband med barnen då eller någonting, att man har velat visa typ hur det funkar. Annars var det, du vet, jag vill känna att det var 2 år sedan, men det var säkert så här 15 år sedan, 20 år sedan kanske, Sara. Som en resonerar nu för tiden. När jag var 15 för 2 år sedan ungefär. Mm, nej, men typ snarare att vi skulle kunna köra någon sån här, du vet, Ventia eller någonting sånt.
Det är ju väldigt kul. Bra med lite offline-lekar också.
Då vill jag undra, när du är och åker skidor någonstans och så, är du rädd för att det ska komma ett monster?
Alltid.
Jag kommer inte ihåg om det var när vi avslutade förra året eller när vi började året, så pratade vi lite grann om nyårslöften på jobbet. Och vi alla tre avgav ju någon form av nyårslöften. Mer eller mindre ambitiösa. Vi tänkte att vi skulle följa upp dem lite grann och se hur det går för oss med dem. Simon, hur går det med ditt bloggandet och vara på kontoret?
Jag vill poängtera att det fortfarande är ganska tidigt på året. Att hela året är inte gjort än. Med de förmildrande omständigheterna skulle jag vilja säga att ja, nej, men jag har bloggat mer. Jag har snart slutfört. Ja, jag kan i alla fall räkna 5+ i alla fall. Så att börja slutföra lite gamla synder och komma på lite nya grejer och skriva om. Så det känns bra. Varit mer på kontoret också, kan bli lite bättre på det, men jag tycker faktiskt att det har gett lite energi och det är bra att liksom klä på sig vanliga kläder och vara ute bland folk lite mer och sådär också. Det, ja.
Snart kommer du börja blogga om att vara på kontoret.
Exakt, jag kommer bli en sån här en förkämpe för att endast vara på kontoret hela tiden. Låter kanske
inte så bäst. Ola, jag tycker att du får klippa in lite applåder här. Det låter ju som att Simon verkligen är i god fas. Och,
ja, men precis. Vi kanske kan göra så här. Vänta, det kanske går så här. Kolla. Nej, det kommer inga applåder. Alltså, det var värt ett test. Antiklimax. Men vi klipper in applåder till Simons... Hur går det för dig, Amanda, med dina nyårslöften?
Jag hade ju jättemånga olika saker. Ena var ju att jag skulle blicka inåt och liksom tänka att jag vill skaffa en mentor. Men först måste jag fatta vad den här mentorn ska hjälpa mig med. Det är jag inte alls. Jag har inte alls blickat inåt. Utan det är lite på liksom, konstant... snurrande tanke i mitt huvud. Men däremot så har jag fått en mentee via det här Match and Go-programmet som Sara berättade om och som vi också har pratat om. Så det är jättekul. Jag och min kvinna, jag och min tjej, vi har fortfarande inte träffats för vi var båda sjuka i fredags, men nu har vi sagt att så här, fuck it, vi kör digitalt första gången för att liksom komma igång och sen så ska vi synas och ha det trevligt någonstans i stan. Så det syns i alla fall kul och jag kanske enklare kan tänka på vad jag skulle vilja ha en mentor när jag själv har mentorerat lite grann. Så återkommer. Starta om datorn. Jag har faktiskt gjort det oftare, jag lovar. Jag kanske inte gör det på Patch Tuesday, för det var annan vecka, eller vad sa vi? Ja.
Nej, andra tisdagen varje månad.
Ja, det var
jag har rykten. Jag har hört rykten om att du faktiskt startade om datorn innan vi spelade in det här.
Ja, men det var ju jobbet som tvingade mig. Nej, men jag har faktiskt startat om den i alla fall 2 gånger utan att det har varit en sån här tvångsomstart. Så att jag håller med Olle, jag märker att datorn blir lite mer alert. Och det sista, jag tror att jag sa att jag skulle blogga några inlägg, för Simon skulle blogga massor inlägg. Jag tänkte att jag ska blogga några, jag har inte bloggat alls. Men jag, det finns ju några månader kvar, så att återkommer med blogginlägg sen. Du då, Ola, jag minns ju vad du hade för nyårslöfte. Jag har en bild i mitt huvud av hur det går till, men jag vet inte. Jag kan berätta min bild när du berättar hur det går.
Mitt nyårslöfte var att jag skulle reflektera, så här, göra lite mer veckobasisreflektioner. Och vi är inte riktigt på veckobasis än. Vi är kanske på varannan, var tredje veckobasis hittills. Men jag har ändå börjat göra det. Anstränger mig ändå lite grann för att göra det. Så att det går framåt, men det finns ju förbättringspotential. Men jag ändå försöker. Det ledarskapsprogrammet jag går är också en del, är reflektion en stor del av det, vilket gör att tvingas lite grann in i det mindsetet den vägen, vilket är bra, för då kanske det sätter sig mer hos mig.
Du är ju mer en feeling-människa, Ola, så att du skulle ju ha fördelar att boka in saker och ting, tror jag. Japp.
Det tror jag med, för det har jag gjort förut och det funkar ganska bra. Så att det är väl nästa steg i det här, att faktiskt boka in det så att det finns i kalendern. Men Amanda, hur ser det ut i din värld när jag reflekterar?
Alltså jag tänker mig att du kokar en kopp te kanske. Det ska inte vara kaffe, för det ska vara lite så här mjukt, typ kamillte eller jag vet inte, mynta te. Så tar din te och så sätter du dig du bor ju ändå i hus, och i hus så har man ju många så här små random typ mellanrum och hallar. Och ett sånt har jag bestämt att du och Emma har, och där har du en fåtölj. Då sätter du ner där, du håller din temugg, du sätter dig i skräddarställning och så sitter du och tänker aktivt.
Och jag höja med, jag såg framför mig att han gjorde liknande grejer som du säger, men skräddarställning och typ någon form av, jag ska inte säga bergstopp, men kanske en kulle i alla fall.
Ladetaket.
Hur nära är vi verkligheten?
Ganska långt ifrån. Det mysigaste är nog att jag brukar toffla på mig. Det dricker
hund,
väldigt
en hund som sällan. Biter i anklarna medan
typ. Nej, men sitter i, vi har mycket såna här mellanhallar, det har vi absolut, men jag har inte suttit där och reflekterat än. Står inga fåtöljer i våra weird mellanhallar. Men det var ett inspirerande approach till Amanda. Så jag kanske får flytta ut en fåtölj och en lampa och göra lite mysigt i en mellanhall och sitta där och reflektera med min anteckningsbok.
Eller liksom
vara så jäkla digital.
Ja, men precis. Jag tänker att så här, nyckeln är att inte sitta vid datorn. Så att om du har en liten tänkarsoffa inne på ditt kontor, det duger också. Men liksom inte stirra på skärmen. Utan
nej, men det är bra. Jag får utveckla det här. Jag får utveckla det här lite grann, har jag. Det blir bra.
Mm. Vi är spända på att höra om hur du också blickar inåt.
Ja, ungdomar. Vi kom in på de här diskussionerna kring content management när vi diskuterade mappar versus metadata i just SharePoint. Någonting som har hängt med ganska länge, som kanske har glömts bort lite grann sådär. Och jag tänkte fråga er först och främst då. Mappar, vi vet ju alla vad det är för någonting. Och vad tycker ni liksom är fördelarna med det? Jag skulle vilja höra Ola först.
Som var tvungen att hosta lite grann, därför var det tyst. Men jag har ju varit en slav på mappstrukturer och är väl fortfarande, men jag har plattat ut min mappstruktur ganska mycket när det kommer till liksom att lägga saker i fack, har jag insett. Men ibland är jag lat och bara slänger det i ett hål och sen söker efter saker. Men jag är fortfarande ganska mycket inne på lägga saker i mappar. Och jag defaultar gärna dit, även om jag försöker någonting annat så ramlar jag alltid tillbaka i det. Där är jag lite grann. Sen tänker inte på så att det är det bästa sättet att hantera det, men det är så jag gör. Jag hittar ofta saker jag behöver hitta.
Men det är ju så vi är vana att jobba på våra datorer. Ja. Så att det är ju inte konstigt att man gör så. Jag menar, du lägger saker i låda A, B eller C någonstans.
Exakt.
Det är ju fullt naturligt.
Jag kollar igenom min mappstruktur nu på min jobb OneDrive. Det är liksom så här, jag har en mapp med projekt och där under ligger alla kunder som jag har jobbat med, och där under kan det ligga ännu mer mappar, eller så ligger det bara dokument rakt under. Så det är, sen har jag även ganska mycket mappar i bara, eller dokument bara rakt upp och ner i det också, för att jag inte orkat lägga det mappar. Det är väl där det växer mest just nu, inser jag, när jag tittar på vad det är för dokument som ligger där.
Gud, jag var tvungen att kunna kolla hur mina mappstrukturer ser ut. De är ju... Ja, nej, men det är varje gång som vi pratar om det här, och nu kanske för er inbitna SharePoint-lyssnare, så känner jag mig allt som en phony, för att metadata, det känns ju som liksom the holy grail av SharePoint. Och jag gillar ju metadata. Simon, du ska få berätta snart om metadata lite senare för våra lyssnare som inte älskar metadata. Men jag rör mig också alltid tillbaka till mappar, just för att jag nästan alltid jobbar från datorn. Det är väl kanske det som är liksom den stora grejen. För att jag vet precis, Ola, du är ju likadan, antar jag, att du också jobbar mycket från utforskaren på datorn. Och där är det ju enklare mappar, och det är precis som du säger, det som vi är vana med, det är skönt man kan strukturera. Men ska jag vara ärlig nu, om jag kollar i min egen OneDrive så har jag ju, alltså jag har ju några mappar, typ kunder, kvitton och sociala medier, vilka bra mappar jag har. Men det mesta nu är bara huller och buller, för att jag har liksom blivit så slapp att jag nästan uteslutande bara söker på det jag vill ha. Vilket, ja, det är ju inte jätte... Det finns ju för- och nackdelar med det. Nu har jag i och för sig inte så jättemånga filer, så att... Ja.
Men om vi vänder på det då. Om man söker då... Vi har också kommit in på de tankarna lite grann så här. Att oftast så startar ju jag kanske... Om vi tänker oss de här nya landningssidorna, både i Word-apparna eller var det nu är någonstans nu i SharePoint, eller om man går till nya stream i SharePoint eller någonting så här, så handlar det ju mycket om att du ska hitta de sakerna som är aktuella för dig, och du ska kunna filtrera och du ska kunna söka på saker och ting. Så spelar det så stor roll vart de ligger logiskt då?
Nej, egentligen kanske inte gör det. Men jag menar, om vi tänker oss i en kontext som... Nu är både jag och Ola enbart utgått från oss själva och vårt mework och inte vårt teamwork. Om vi istället ska samarbeta i ett projekt på en SharePoint-sida eller i ett team, så blir det ju... Då blir det ju helt annorlunda, för då är vi ju olika... Alltså då är vi olika människor som jobbar tillsammans. Det är kanske svårare att vara i varandras huvud när det kommer till namnstandarder och hur vi namnger och allt sånt där.
Absolut, absolut.
Ola, läste inte du en artikel? Du skickade en artikel till oss i veckan där det var någon äldre människa, generation eller interaktionsbaserat,
ja, vem vet.
Där de sa att vi var slappa som bara söker. Eller att, liksom inte, att vi inte fattar hur en dator funkar.
Ja, det var ganska kul. Det var någon artikel från... Det var något universitet, tror det var i USA. Där de hade upptäckt att deras elever visste inte hur mappstruktur funkar. Och jag tyckte det var så kul att så här, vi pratar samtidigt om att vi ska sluta hålla på med mappstrukturer. Och här var det professorer som tyckte att det är för jävligt att kidsen inte vet hur man lägger saker i mappar längre. Utan de sparar allting på ett ställe och sen söker de. Och det känns ju, det är ju det mest effektiva sättet att göra på. För hur gör jag till exempel om jag vill hitta en av mina filer som ligger i en mapp? Jo, jag söker efter den. För att det är ju där man är idag. Och lite grann däråt man kanske borde jobba, i alla fall att jobba tillsammans.
Och det du beskriver nu, det är egentligen en filtrering i mappen. Eller hur? Det är ju egentligen inte en så här generell sökning, utan du går in kanske i en mapp.
Så jag söker, jag trycker på Windows-knappen, sen börjar jag skriva filnamnet. Det är typ så jag
gör. Okay.
Ja. Det, Det är sällan att jag går in och söker i en mapp, utan jag söker, eller jag kan söka i min OneDrive till exempel. Mm. Det är väl kanske den filtreringen jag gör.
Men det som ni säger, det är ganska intuitivt. Vi är van med det här. Och för många, även fast det verkar som att det kanske är lite, jag vill inte säga generationsskillnad nu då, så är det ju, normalt sett har det varit ganska lätt för användare att förstå det här, hur man har organiserat saker och ting då. Men jag har ju också sett både, ja, i SharePoint eller om man ska migrera från en filserver och sånt där, att när det blir för stora strukturer och för djupa strukturer så kan det bli sjukt komplext att hitta i det. Att om man ska liksom drilla sig ner i den här strukturen och du har under mapp 53 och du har under mapp 58 där någonstans, då är det lite jobbigt. Och sen så en annan grej som jag har kommit att tänka på, det är ju det här att du har kanske inte koll på versionerna på filerna och sånt också när de ligger i olika mappar, för att det kan vara att du har dubbletter eller du har råkat lägga version 2.3 i en annan mapp eller någonting sånt där också. Så att det är också en fördel med SharePoint när det ligger lite mer platt då, att man får versionshanteringen och ser till att det är samma typ av dokument man jobbar med och sånt där. Så. Ja.
Och ett sista tillägg innan vi pratar om, innan vi hoppar vidare till varför mappar kanske inte är den gyllene lösningen, men att den ändå, alltså att lägga allting platt är inte heller en magisk lösning. Men jag gillar det som du sa, Simon, att i de flesta av våra program så står ju vilka, antingen vilka dokument som trendar eller vilka dokument som du senast använt. Så att det finns ju mycket smart inbyggt som hjälper oss slappis-användare att hitta det som vi jobbade med senast. Men okej, låt oss nu hoppa in då på metadata och berätta varför det är the holy grail. Varför ska vi inte bara ha mappar? Jag tycker att en mappnivå ner är okej. Kanske två, men inte mer.
Men, ja, men en kombination kan ju ofta vara bra, men alltså egentligen metadata, det är ju typ taggar med kontextuell information om en fil eller ett objekt då. Och vissa saker i SharePoint får vi ju lite mer gratis då. Vem är författaren, vilket datum det skapades, senast redigerat och så vidare. Och så brukar vi behöva lägga till en titel för dokumentet. Men oftast så vill vi ju lägga till andra saker. Så att vi kanske vill tagga våra filer med en avdelning eller ett affärsområde. Eller vart är dokumentet i en process? Vad är statusen? Är den påbörjad? Är den reviderad? Är den en kissekatt eller vad som helst då? Och ibland så kan vi också se att man vill kombinera det här med automation. Att man kanske bygger någonting eget, ett flow. Att man ska revidera dokument en gång per år. I kvalitetssynpunkt eller någon liknande då. Men de mest liksom generella uppenbara fördelarna med metadata, det är ju att det blir mer sökbart och filtrerbart. För att man kan, så att man kan söka efter innehållet lite lättare, man kan filtrera istället för att liksom klicka runt i hierarkier då. Och när det gäller vyer och att kunna kategorisera och gruppera saker, så är det lättare också med den typen av metadata. Och sen så är det väl kanske lite mer konsekvent över tid när contenten växer då. Att man, ja, märker upp saker och ting likadant egentligen. Så det är väl liksom så här, the elevator pitch skulle jag vilja säga. Men jag undrar lite grann, hur är er upplevelse från verkligheten när man ska försöka jobba med de här grejer i organisationer? Vad har ni för battle stories?
Jag gillar ju metadata jättemycket, alltså som du säger, data om data, för det är både det här inbyggda som gör det ganska enkelt. Jag menar, typ folk kan ju tycka att det är läskigt när, i SharePoint kan alla redigera den här filen, meni. Jo, så är det, men du kan ju se vem det är genom att kolla på versionshistoriken och det är ju en form av metadata, vem som har redigerat den, när den har redigerat den. Och sen går det att gå hur bananas som helst. Alltså mina favoritexempel är när man gör det ganska enkelt. Typ, låt oss tänka att du skapar en projektsida eller team som är en fin mall. Och att då alla filer i det här teamet eller köparsidan taggas med projektnamnet. Någonting som sker automatiskt som är enkelt. Användaren behöver inte ens göra en insats, men det finns där taggat i bakgrunden och gör det enkelt när man söker. Och sen har jag ju sett folk köra all in med alla möjliga typer av kategoriseringar. Och det jag upplever är ju att precis som i all annan förändring så krävs det ju en stor insats. Och att folk är astaggade i början, de metadata på med de här 40 olika extra fälten och det blir snygga filtreringar och asnice. Och sen så efter ett tag så slutar folk och så blir det krångligare och krångligare. Så att det är min bältestory för verkligheten är att det är otroligt, men det måste vara på en... Inte på en SharePoint-älskares nivå utan kanske på en lite mer basic level. Men det
keep it simple lätt. Lite grann sådär är väl take away från det du säger. Ja.
Exakt. Och nu säger du, ja, det här är ändå det jag ska jobba med. Därför jag känner mig säker ut. Folk kommer bara, Amanda, hon är fake. Hon hatar metadata. Men...
Nej, men jag tycker det är skönt med lite realism också.
Jag gillar metadata. Också. Ja, men verkligen, verkligen. Och sen så, jag ska se om jag hittar en jättegammal tweet från vår kompis Louise Simon. Hon har en så himla bra GIF över ett filnamn som liksom förändras till metadata. Det blev en väldigt abstrakt förklaring här. Jag ska gräva fram den hoppas jag, så ska vi lägga den i show notes så får ni kolla på den istället. Där det visar att istället för att ha aslånga namn på filerna så kan metadata hjälpa oss och göra det mycket, mycket tydligare.
Mm. Men Ola, har du något att komma med? Eller vad säger jag?
Nej, men jag så här, tittar jag tillbaka till de projektkunder jag har jobbat med så är det ofta att man kommer från en värld där man sparar saker på G-kolon, alltså på ett file share någonstans. Så då är mappstruktur king. Och man tar ju gärna med sig det över. Jag jobbar ju sällan med folk som är SharePoint-gurus, utan vi pysslar ju med andra saker som vi är bättre på. Vi vill bara spara våra dokument någonstans. Men jag tycker ändå att så här, man har ändå kommit till en ganska... Och säga, platt struktur i alltihop, att man kanske inte nödvändigtvis taggar skitbra, men det blir ändå liksom halvt sökbart mer eller mindre, men det är fortfarande mycket mappar, vi ska lägga saker i fack. Det är väl mycket det. Sen och jag kan se att man tar med sig mycket beteenden över från liksom hur man jobbade med just file share, så att jo, men vi har 17 steg ner till den här folden där vi ska lägga vårt dokument. Det förekommer allt för ofta. Men det är ju däremot genomförbart i SharePoint kontra om man har det på en file share där saker och ting tenderar att bugga ur om det blir för långa sökvägar, för att det får inte vara fler än 256 tecken eller sånt där. Jag har sprungit på det problemet så många gånger när man ska göra saker att sökvägen till en fil är för lång. Men så det är väl lite min erfarenhet av att vara den glada användaren, att man defaultar gärna till ett gammalt beteende om man har kanske inte kommit så långt, i alla fall inte om jag har jobbat med att man har börjat med automatiserad metataggning som Amanda var inne på, vilket är en sjukt bra grej att göra. Och jag kanske ska lära mig hur man gör och börja göra. Propsa på att jo, men så här ska vi jobba nu i framtiden.
Mm. Nej, men jag tror att egentligen det jag hör från er båda är som att okej, det är nice. Det kan bli för komplicerat ibland och det kan bli kanske lite för dåligt förankrat och det kan vara lite utmanande någonstans. Så det är, typ, det är nice om man får till det, men det kan vara lite svårt. Och jag tror ju det någonstans att det är lite huvudet på spiken, att det krävs en viss mognad i organisationen. Och tittar man på den här, vi ska länka till den, men tittar man på M365 Maturity Modern, det är ett sätt att kunna prata om mognadsgrader i lite olika kompetenser då, som det heter, för organisationer. Och tittar man på just content management så säger de ju då från nivå 100, 200, 300, 400 till 500. Så är 300 oftast en bra nivå för de flesta att sikta på då, långsiktigt. Men vi länkar till den så kan folk läsa lite grann om vad det innebär på den nivån och vad är impacten då att ha det här? Vad är positiva impacten egentligen? Men de nämner egentligen just att kunna att tagga content och att content har en livscykel. Även videos som nu finns i SharePoint. Det ligger ju inte i stream nu för tiden så att det ska behandlas exakt likadant som annan typ av content. Sådär. Folk ska veta vart olika saker ska lagras. Man använder dokumentmallar och så vidare. Det finns vissa namnstandarder. Ja, men det bästa exemplet jag har varit med om, det är att man i en större organisation då, vi var kanske 10-15 000 personer då, och då börjar man med att hitta en gemensam metadata som alltid ska fyllas i för en organisation då, och ganska enkel, och så skapa en så kallad innehållstyp i SharePoint då, som ser till att ja, det är det du ska fylla i. Och sen så, den blir som en sorts mother of all content types, kan vi säga. Och den läggs med då i alla sajter och team som skapas. Och sen så har man kopplat det till deras standarddokumentmallar. Så att det är kopplat till header och footers och så vidare, så att det ser snyggt och bra ut då. Så då till exempel om avdelning X behöver något mera. De kanske behöver två stycken till saker som metadata, vad det nu än skulle vara. Så då utgår man ifrån den här standardinnehållstypen och så skapar man en som ärver av den. Så då har man mother of all content types fast för avdelning HR. Och sen så skapar man deras dokumentmallar utifrån det då. Så då fyller man alltid i viss information för alla saker som är gemensamt för hela organisationen och taggar upp dem med kanske avdelning eller vad det nu var. Och sen så HR kanske har andra saker som de är också intresserade av. Men det här kräver ju en viss mognad och att personerna kan, att det finns personer och organisationer som kan skapa förutsättningarna för den här informationsarkitekturen, alltså kunna skapa innehållstyperna, kunna skapa de här dokumentmallarna, eller att konsulter gör det. Och precis som ni säger, det jag tycker skon klämmer, att folk förstår hur man ska använda grejerna och varför man ska använda grejerna. För sen har det här varit jävligt bra när man ska rulla upp innehåll på olika sidor. Vi har gjort sökbaserade sidor baserat på det här också. Så där, med lite olika webbdelar och sådär. Så då har det blivit väldigt snyggt faktiskt.
Ja, och det där, det du säger, Simon, tycker jag är väldigt, väldigt vettigt. För att det blir ju när hela organisationen tar ett gemensamt tag och säger att så här ska vi jobba med metadata. Att inte varje egen SharePoint-sida eller team sitter och duttar själva och hittar på egna saker, utan att det är gemensam för hela organisationen. Det är då det blir bra, för att man verkligen kan få styrkan av att det ser ut likadant överallt. Det blir enkelt att alltid söka, för att jag vet att projekt alltid taggade med det här, och sen kan man ju, precis som du säger, liksom customisera hur söken funkar och bygga vidare på det. Så att,
absolut, fine. Det är en stor del av det. Som du säger, att se till att man liksom hittar de grejer man vill och att det funkar i hela kedjan då. Men det är ju som en insats. Och SharePoint kanske är lite bortglömt i och med att det bara är backenden i det som vi samarbetar kring. När vi ofta kommer in via Teams och sånt där också. Men jag ser fortfarande fördelar med att få till de här grejerna. Men det är ju lite så här, det är en större insats man behöver göra då. Men egentligen tycker jag inte att det är konstigare än att du har till exempel labels i Purview. Även om det ska hjälpa att skydda och hjälpa med permissions. Det fyller ett annat syfte förstås. Men det är lite samma grej. Att hitta någon gemensam grej som funkar för organisationen ändå. Så att, jag gillar det du säger.
Börja på låg nivå. Och inget av det här är ju nytt. Fan, SharePoint bygger ju på det här typ. Men det blir ju extra viktigt nu i och med Copilot, som ni kanske hört oss prata om någon annan gång här i podden. Men för Copilot kommer det bli mycket enklare att hitta relevant information om man har jobbat med taggar och metadata på sina SharePoint-sidor. Då kan Copilot liksom med tiden förstå att saker som har samma metadata hör ihop på ett enklare sätt om det bara ligger utspritt randomly.
Helt rätt. Och jag nördade ner mig lite grann i det här. Jag hoppas jag inte ljuger här. Men det verkar ju som att Copilot gör en typ av innehållssökning, nej inte innehållssökning, gör en sökning på metadata först och främst då. Och det är ju mycket, mycket snabbare än att göra innehållssökningen, gå in i filerna och sånt där och söka. Men självklart så gör den ju både och beroende på situation och sånt där. Men det kan gå betydligt mycket snabbare och det kan till och med dra mindre liksom, processorkraft ungefär. Så ur ett miljöperspektiv, host, nej. Men en till grej som jag tycker faktiskt är ganska bra, det är ju det här att beroende på vilka typer av permissions man har när det gäller kryptering och hur man ska kunna få öppna saker och ting och så. Det finns fortfarande filer som vi inte, eller som Copilot inte kan läsa innehållet på. Även om vi har access och read access till den. Det finns de situationerna då. Och då kan ju metadata hjälpa att hitta de typerna av filerna. Även om Copilot inte får öppna dem förrän jag själv har öppnat filen då. Så det är också en grej att tänka på.
Aha, så typ om så här, jag vill ha de senaste filerna om projekt Kissekatt. Och då så har jag en fil som heter superhemlig budgetfil. Och då kan jag få upp namnet på det, men jag kan inte se versionen för att öppna filen.
Ja, jag vill bara göra det tydligt nu att den kan liksom inte hitta de här filerna som jag inte har tillgång till. Men nej, eftersom att det finns liksom på en nördnivå så finns det så att du behöver inte bara ha read, utan du behöver också ha extract permissions för att Copilot ska kunna få öppna filen och kolla på content. Annars måste den vänta tills du har öppnat den till exempel i Word. Och det är först då du kan jobba med filen då.
Tack.
Så, att, ja, så det är snarare liksom en övrigare avgränsning då. Men då kan det vara värt att man liksom har taggat upp filerna då, så att den önskar fatta att okay, det här är relevant. Så det är en grej.
Ja, du hade redan access till superhemlig budgetfil.
Så den breachar ingenting. Det är inte så det egentligen. Men Ola var inne på en cool grej också. Alltså just det här med Syntex. Jag tror vi måste nästan prata mer om det någon gång i något avsnitt. Men har man fina licenser så går det ju att använda sig av Syntex för att identifiera olika typer av innehåll. Och liksom automatiskt extrahera metadata från dokumentets innehåll och tagga upp dokumenten. Så det är en jävligt cool grej faktiskt.
Jag känner att vi måste djupdyka i vad Syntex är någon gång. För att nu vet jag inte om de största SharePoint fansen här som vet om exakt vad det är. Jag vet knappt om vad det är för att jag inte har jobbat med det. Men jag har sett så här cool demos på typ Ignite och sånt.
Jag får spara det ämnet. Jag har väl sett de här nya liksom archive och alltså lösningarna som kommer från Microsoft, att de har ju något eget sånt där. Så att jag tror att du kan identifiera innehåll och liksom hjälpa organisationer att flytta innehåll till cold storage automatiskt och sånt där. Så att det ser lovande ut. Vi får köra en liten deep dive senare.
Ja, vi får göra det. Jag får med att de exemplen jag såg på Ignite för så här 100 år sedan var något typ nyhetsföretag som automattaggade 1 miljard gamla nyhetsartiklar. Nej, men det är supercoolt och jag tycker att våra lyssnare förtjänar en lite mer detaljerad förklaring av Syntex.
Jag tycker Ola har varit lite tyst på sistone nu här. Ola, sitter du och taggar upp filer med metadata eller?
Jajamän!
Ja, alltså jag saknar ändå det.
Bli inspirerad och göra saker när man får feeling. Inte när man bokar upp kalendertid för det.
Alltså om det ändå syntes vilken metadata en fil hade i filutforskaren. Alltså jag vill ändå säga att filutforskaren kanske är omodern, men det är många av oss som älskar filutforskaren. Och hade det funkat med metadata sömlöst och jag hade kunnat se grupperingar och sånt där i filutforskaren, då kanske jag hade älskat metadata ännu mer. Kom igen Microsoft. Ja, killar, vilket spännande avsnitt. Jag känner att vi måste djupdyka vidare i Syntex en annan gång. Men det var det för idag. Tack så jättemycket för att ni lyssnade. Kläm inte bort och följ oss i sociala medier. Och så får ni ha en fin dag så hörs vi. Hej då, hej då!
Hej då!
Tjingeling!